Välkommen till avsnitt 72 av Tro och förnuftpodden. Dagens avsnitt är ett samtal mellan Ola Sigurdsson som är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och Filip Geister som är doktor i systematisk teologi från Uppsala universitet samt rektor och lektor på Newman-institutet om Geisters nya bok En gud för det levande, en introduktion till kristen eskatologi som kom ut 2023 på bokförlaget Artos. Filip Geister menar i sin bok att eskatologin inte i första hand ska förstås som en form av kristen framtidsforskning, som han säger, utan snarare som ett slags djupseende. I tron på Gud som skapelsens ursprung och mål finns grunden för ett hopp om ett liv bortom mitt och universums död. Geister menar alltså att eskatologin inte är tänkt att ge oss kunskap om framtida händelser i universum, utan snarare tänkt att ge näring till ett hopp om att Gud inte låter döden vara sista ordet för varken vårt eller universums liv. Tro och förnuftpodden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Varmt välkommen att lyssna!
Tack så mycket, Kristoffer. Tack, Filip. Jätteroligt att komma hit och väldigt roligt att läsa den här boken om eskatologi som du har skrivit, Filip. En gud för de levande, en introduktion till kristen eskatologi. Jag ska ha en liten inledning här och det kommer inte vara en föreläsning utan det kommer bara vara en väldigt lång fråga. Så att ni är redo. Ni kommer inte behöva höra mig jättelänge, men jag tänkte att jag ska inleda lite grann. Därför att jag tycker den här boken har varit väldigt intressant och en anledning till att den är intressant ur mitt perspektiv, alltså den akademiskt arbetande teologen, det är ju att eskatologi har fått en väldigt, det har fått en brännande aktualitet just nu. Och jag förstod när jag pratade med dig innan att det var ingenting som du hade planerat. Men jag har listat fyra punkter varför jag tycker att eskatologi är så aktuellt just nu. Och en punkt är ju det dagsaktuella det dagsaktuella politiska läget. Inklusive millenaristiska kyrkor och kyrkogrupper i USA och allt mer också i öst. Som har en specifik historiefilosofi som spelas upp i världen. En annan punkt är så kallade postmarxistiska filosofer som efter murens fall diskuterar ofta i dialog med kristen teologi hur man ska tänka om förverkligandet av det klasslösa samhället och kommunismen. Jag har ägnat ganska mycket tid åt Slavoj Žižek och Terry Eagleton och Antoni Negri. Och de är ju oerhört upptagna av eskatologi. Det är ju det de gör. Jag tänker också i ett sånt land som vi lever i Sverige, där man kan säga att i takt med att den typ av socialdemokrati som har präglat det svenska landet mister både sin självklarhet och lite av sin energi, får man väl säga, så har man också börjat reflektera över den svenska modellens eskatologi på sätt och vis. Vad är det för mål man tänker sig? Vart är vi på väg i det här samhället? Jag vet inte om folkhemmet någonsin har framställts som en eskatologisk figur, men det är det ju egentligen, eller åtminstone har det blivit synligt nu. Och en fjärde punkt, det är försvinnandet, eller åtminstone förvandlingen av den kristna eskatologins kulturella självklarhet, åtminstone i Sverige. Vilket innebär att om någon tror sig veta någonting om kristen eskatologi idag så blir det ofta en väldigt grov idé om vad det här är. Och det här är en mängd eskatologiska frågeställningar som genomsyrar vår tid, ofta utan att ordet eskatologi nämns. Och din bok, Filip, hjälper oss inte att svara på alla de här frågorna, men den är en genomtänkt introduktion till vad kristen eskatologi är eller kunde vara, som hjälper oss att reflektera över en mängd frågor. Och den är inte bara en akademisk övning, utan den har ju ett existentiellt och pastoralt tilltal också. Och det är ett försök att hjälpa en reflekterande kristen att förhålla sig till de eskatologiska frågorna utan för att den skulle hamna vare sig i en naiv bokstavstro eller för den delen en formlös och abstrakt och kanske till intet förpliktigande idé om de yttersta tingen. Så här skriver Filip på sidan 17. Eskatologin är inte kristen framtidsforskning utan de kristnas försök att svara var och en som kräver besked om deras hopp. Och det handlar mer om attityd, om information, mer om hopp snarare än att begripa. Och den handlar egentligen inte om ting som i de yttersta tingen utan en specifik aspekt på hela den kristna tron. Och jag tänker att jag hittar några grundläggande drag i den här som jag tänkte att du gärna får kommentera. Och det är fyra igen. Ett Karl Rahner-perspektiv och därmed också i någon mening ett fenomenologiskt perspektiv. Alltså det är första person snarare än en tredje person. Och det här är ju en poäng du gör. Att eskatologi skriver man egentligen inte som åskådare utan som deltagare. Det är inte så att vi står vid sidan av och tittar vad som händer. Och det är dramatik eller snarare en epik. Alltså det är inte en historieberättelse om vad som ska ske utan det drama man själv är mitt inne i. Men alltså, vi får gärna säga något om Karl Rahner-perspektivet. Hur kommer Karl Rahner in?
Ja, hör ni mig? Via högtalaren. Ja, tack för den här verkligen kunniga introduktionen, Ola. Eftersom jag tror att du är kanske en av de få personer som ser den här metatexten. Det är en Rahner Rahner inspirerad eskatologi. Och jag skulle säga det andra inflytande är en Ignatius av Loyola inspirerad eskatologi. Jag kan kanske återkomma till det. Men jag är ju präglad av Rahner sedan min avhandling. Och jag kände kanske just när jag satt mig ner för att skriva den boken hur mycket hans förståelse av just hopp har präglat min syn på hoppet och på hoppets betydelse för eskatologin eller för apokalyptiken, för det politiska och för det personliga. Och jag kände kanske då särskilt tydligt hur mycket han egentligen i sitt teologiska arbete kommer från Ignatius. Alltså det handlar om andliga erfarenheter som man i sitt teologiska arbete generaliserar eller tolkar och bygger kanske i viss mån ett teologiskt koncept av detta. Och jag ville tänka vidare i det. Det är de två subtexterna, man vill säga, så Ignatius och Rahner.
Men hos Rahner finns väl också det här att det är inte tredje person, absolut. Utan det är första person.
Absolut, ja. Absolut. Men för honom, om man tar till exempel begreppet hopp, alltså hopp är för honom ett antropologiskt förhållningssätt till framtiden. Alltså du möter i denna outtalade förväntan att allt i slutändan kommer att ordna sig och bli bra, som du gör i din egen personliga Erfarenhet, inte som ett slags abstrakt Konzept, utan det som man kallar på tyska för Vorgriff, also en Ahnung om att det kommer, att allt tut fortfarande kommer. Och att den som kommer är den absolute Guden som hela tiden är på väg mot mig och möter mig. Så det djupt ett existentiellt perspektiv som man har. Ja, så kan man liksom kritisera att det blir för individualistiskt, att det finns för lite plats för de politiska och kollektiva utmaningar i detta. Det är en ren individuell eskatologi. Och i min avhandling, som är också nu 30 år tillbaka, då har jag undersökt om inte den här individualistiska synen gör det omöjligt att överhuvudtaget tänka kosmiska universella perspektiv. Jag tror jag kommer fram till att det inte gör det omöjligt. Men det finns säkert ett ingångsvärde hos Rana som man måste ha i åtanke när man köper konceptet, så att säga. Och som gör också den här boken kanske lite mer fokuserad på individuell eskatologi än kollektiv eskatologi.
En annan sak med Raner som jag tycker jag hittar också i den här boken, det är Raner har ju han befinner sig ju någonstans, ska vi säga, mellan det universella och det kristna hela tiden på det sättet att för honom är inte hopp är inte någonting okänt för den icke-kristna. Det finns alltid ett slags förgriff i själva existensen. Och jag tycker att du har samma idé här, att hopp är liksom inte någonting okänt, utan hopp är på sätt och vis en antropologisk existential som finns hos kanske alla, men många.
Ja, absolut. Alltså jag kallar det för en kristen eskatologi, men i grund och botten är ju allt som Rana gör ett antropologiskt alltså förstå människan, kanske med kristen terminologi, för att förklara, dass es ja auch so für Christen hier Güte skapar människor, men det är inte exklusivt. Och jag försöker lyfta fram i boken att eskatologi handlar om existentiella frågor som gäller alla människor och processer som alla människor går igenom och som inte är specifikt kristna. Det kan låta lite provokativt, men jag tror att det är så. Att kanske det som den kristna tron erbjuder är en precisering av tolkningsmodeller för att försöka förklara existentiella mänskliga grundsituationer. Att det är det som kristendomen gör. För Rana är det en skillnad mellan transcendental teologi och uppenbarelseteologi. Mm. Uppenbarelseteologi i praktiken belyser och förtydligar och sätter ord på en existentiell transcendental erfarenhet som alla människor gör. Och att den inte i den bemärkelse kanske tillför ens något nytt, men det som den tillför, det är bara att förtydliga det som alla människor gör som grundläggande existentiella erfarenheter.
En annan poäng som du gör, och det är ju att eskatologi är inte bara ett appendix till den kristna teologin som handlar om de yttersta tingen, och då man räknar upp hur det går sen och varför det blir ett happy end i slutet, utan det är någonting som genomsyrar hela den kristna teologin egentligen. Kan du säga?
Ja, jag gärna tackar att du lyfter fram det, därför att jag har länge stört mig på just den förståelse av eskatologi, att det är, jag kallar det i boken därför kristen framtidsforskning. Alltså det finns så sehr exklusiv information som kristna får om vad som händer efter döden. Ja, och de känner sig lite stolta att de vet saker som människor som inte är troende inte vet. Jag tror det är en total missförstånd också av hur teologi funkar. Also förenklat sagt kan man uttrycka det så här. Om den kristna tron går ut på att i döden det ultimata möte med Gud äger rum, då är läran om de yttersta tingen läran om Gud, eftersom det yttersta är då så att säga är mötet med Gud. Men då måste också en eskatologi, när man liksom förklarar hur den funkar, göra tydligt att allt som är möte med Gud, allt som har med erfarenheter av Gud att göra, är inte bara saker som sker efter döden. Det är saker som utgör mänskliga och de troendes erfarenheter. Om man inte vill se det, då tror jag missförstår man helt och hållet kategorin. Ja. Man uttrycker det i eskatologin med den här klassiska formeln. Det handlar om det som är redan och inte ännu. Och jag gör kanske lite polemisk ibland en stark fokus på detta redan. Att jag säger, vi förstår bättre vad eskatologi är genom att titta på våra egna troserfarenheter eller minnen av Guds agerande, eller hur man vill uttrycka det i det personliga och det kollektiva, än att spekulera om framtiden. Alltså det är så att säga en eskatologi i backspegel, om du vill uttrycka det så. Titta i det som du har erfaret hur mönster, hur Gud agerar i den enskildes liv, för att förstå vad du får hoppas om i framtiden. Du får din bättre förståelse än att försöka gissa dig fram hur framtiden ser ut. Det är så sehr fel riktning att titta. Mm. Och där menar jag återigen att det ignatianska kommer in, eftersom de andliga övningarna hos Ignatius of Loyola som ju går ut på att försöka att få en förståelse av Guds agerande är ju alltid en minnesövning, en reflektion över saker som har hänt i den enskildes trosliv. För att kunna förstå mönster, för att kunna känna igen mönster av Guds handlande. Så det försöker jag använda det i den boken.
Det finns ju med eskatologi, i både den kristna eskatologin och eskatologi i vid mening, så finns det ju något som lätt blir ångestframkallande, ja. Alltså framtiden, eftersom framtiden är ju, om framtiden är framtid, så är det ju någonting som vi inte kan kontrollera. Mm. Det är någonting nytt, och, ja. Om det ska vara nytt på riktigt, så måste det vara något som vi inte riktigt ännu vet vad det är. Va? Och det som har stört mig i en del slags populär eskatologi, att det blir ett försök att egentligen att dominera Gud, att redan veta hur det ska se ut, att få en karta, en roadmap, så att man vet hur det är, va? Och eskatologin blir ju då ett sätt att försöka kontrollera tillvaron. Och om en eskatologi måste väl vara, tänker jag, ett försök att snarare att odla tillit till någonting, som det står i Hebreerbrevet, är det väl, att odla ett hopp om någonting som man ännu inte kan se. Att man kan lita på någon Gud, att det kommer inte gå åt skogen. Mm.
Ja. Jag tror det som du har sagt nu är den absolut centrala poängen som jag försöker göra i boken. Jag gör det lite exemplariskt på ett ställe med Markus evangeliet, alltså dessa apokalyptiska tal, när Jesus verkar beskriva världens slut. Ja, alltså att stjärnorna faller från himlen och templen kommer att bli förstört och människor förgås av ångest och så vidare. Och man kan ju tro att detta skulle beskriva en situation i framtiden när världen tar slut. Jag har alltid lidit av den här frustrationen, varför en bibeltext, ett helt kapitel i ett kort evangelium skulle vara ägnat åt en händelse som bara en generation av människor kommer att uppleva och de facto ingen kommer att uppleva. Därför människor upplever sin egen död, men de sitter inte någonstans på parkett eller på logen och tittar på hur världen går under. Ja, det är så att säga en situation som inte kan bevittnas. Men jag tror att det som Jesus gör, det är, alltså jag skulle översätta det så här: tänk dig det värsta som kan hända, en kosmisk katastrof. Och hur reagerar du på det? Och då slutar ju kapitlet med, var vaksamma, var uppmärksamma, eftersom allt detta måste ske innan människosonen kommer. Alltså hans ankomst som något grundpositivt är egentligen det som är kärnbudskapet här. Ännu tydligare i Lukas evangeliet, där det heter, när alla dessa katastrofer händer, liksom folk förgås av ångest, då lyft på era huvuden, eftersom er frälsning är nära. Ja, alltså grund och botten tycker jag dessa texter är, kallar det för imaginationsövningar, att man ska föreställa sig det värsta som kan hända, för att i den situationen vänja sig att räkna med tröst och med hopp. Ja, så egentligen precis tvärtom från hur vi brukar läsa de texterna. Ja, man kanske kan uppleva det som en slags feel-good teologi eller så, men jag tror det verkligen också bibelteologiskt poängen med det hela. Det handlar inte om liksom att berätta något som kommer att hända, utan att säga det som kan hända. Det kan hända liksom extrema katastrofer och de erfaren det, som alla människor gör. Men i detta handlar det om att inte stänga den inre uppmärksamheten för Guds agerande och Guds närvaro. Ja, och det är återigen den ignatianska inflytande där Ignatius tycker att ögonblickar som förmedlar vad han kallar för misströsten, alltså en djup ångest, frustration, sorg och så vidare, är ögonblick där vi inte har lyckats än att hitta spår av Guds närvaro. Så, ja. Alltså där vi måste söka en gång till, tills vi förstår, här finns så att säga ett spår av Guds närvaro. Och jag tror, det är så att säga exakt det som de bibliska texterna vill säga och som i extrem används i eskatologin på dödsögonblicket. Ja, alltså hur kan jag en situation som är absolut hopplös, alltså jag dör, betraktar det som ett det ultimata mötet mit Gud. Rana gör ju exakt detta. För honom är liksom den här tomheten som vi är rädda för i dödsögonblicket, den absoluta öppenheten som är definitionen av Gud. Alltså för honom är egentligen dödsångest ett uttryck för det mötet mit Gud som väntar oss. Ja, alltså det är liksom på något alltså paradoxalt sätt säger jag, det som vi är rädd för i döden är egentligen det som vi ska mest se fram emot, nämligen liksom det där ultimata möte med Gud, som naturligtvis också skapar en känsla av ångest, men som i den kristna tron tolkas om som ett slags moment av frihet och av överlämnande. Ja, men det är ganska lite paradoxalt där, men jag tror att dessa texter, alltså bibliska texter som gör denna skapa denna rädslan försök att konfrontera oss med existentiella situationer, ja, och att uppmana oss att inte förlora hoppet i dem. Och i den bemärkelse är så att säga, jag tycker den enda metoden i eskatologi är hoppet, att söka eller identifiera situationer av hopp.
Jag funderar också på vad har du någon polemisk front med den här boken? Alltså vad är det den vänder sig emot egentligen?
Jag tror, och jag fick det, alltså om ni läser Signum i nästa utgåva av Signum har Jane Svensson skrivit en recension och hon påpekar med rätta att jag underbelyser den emancipatoriska karaktären, som man kallar det för, av eskatologin. Och förmodligen mer där konkret politisk eskatologi och den förmågan att av människor som tänker och agerar eskatologiskt att förändra världen. Jag tycker att hon har rätt i den kritiken och den är väldigt träffande, eftersom jag är alltså jag tror hopp får inte bli en ideologi som man använder, eller kanske för den delen eskatologi ännu mindre, får inte bli en ideologi som man använder för ett rättfärdiga politiska system eller egna politiska agendor. Jag har svårt att se att hur det skulle gå till utan att det går åt skogen. Samtidigt är det en viktig aspekt också av den historiska effekten som eskatologin har haft. Men jag har blivit mer och mer misstänksam mot detta. Och jag lägger därför väldigt mycket vikt på just den individuella aspekten, alltså att hoppet förändrar människor, att göra dem mer öppna för att gestalta världen utifrån ett förtroende på Gud, som är något djupt personligt och inte direkt institutionellt så att säga, och att jag förankrar eskatologin primärt där. Jag tror det är Jane har ju arbetat mycket med Joachim of Fiore och dessa modeller av den så sehr historiska kraften av eskatologi. Jag blev både berörd och tacksam för den kritiken, eftersom den stämmer. Och de facto är det en motståndare eller en fiende som jag bekämpar, om man vill säga. Alltså, det låter som militant, men det stämmer någonstans där.
Jag tänker på, apropå det som Jane skriver där och en del eskatologi, alltså Joachim of Fiore och flera andra har ju betonar ganska mycket diskontinuiteten mellan det som är före och det som är efter. Jag uppfattar att du snarare betonar kontinuiteten, Alltså för Joakim av Fiore är det ju, det är en värld, det är en revolution, en världsomvälvning på av kosmiska mått. Här vet jag inte om det är så stor betoning på diskontinuiteten.
Ja, det, jag läser inte Joakim, så han har ju detta begrepp Concordia. Mm. För honom är det väldigt viktigt att allt upprepas i en, kallar det för så dialektisk form, eller kanske inte ens dialektisk, i en upphöjd form på något sätt. Och men Concordia, det finns överensstämmelse efter, mellan dessa olika tidsålder, och de upprepar sig det tidigare, det blir inte riktigt upphävt egentligen.
Nej.
Så i den bemärkelse läser jag honom kanske lite mer, det finns vissa drastiska steg ändå, kanske också genom tydliga förändringar under vissa liksom, historiska etapper, och det stämmer ju på ett överraskande sätt också med verkligheten, tycker jag. Men samtidigt finns också den här kontinuiteten av processer och förvandling och av igenkännande som jag tycker är viktig för honom, men också för mig.
Jag annonserade till dig för att jag ska nämna en bok som är en av de bästa böcker jag har läst, och för att nämna den på ett vettigt sätt så måste jag berätta en liten berättelse. Och boken heter Radical Hope, Ethics in the Face of Cultural Devastation, och den skriver av en brittisk filosof och psykoanalytiker som heter Jonathan Lear. Den finns sedan ett år tillbaka på svenska och heter Det radikala hoppet. Och Jonathan Lear är, så vitt jag vet, han är inte teolog, han är nog inte kristen, men han skriver om hopp. Och hans poäng är att han skiljer på optimism och hopp. Och då berättar han en berättelse om kråkfolket, som var ett ursprungsbefolkning i USA som kallades för kråkor. Och de hade en hövding som heter Plenty Coops. Och kråkfolket, hela deras civilisation utplånades. Alltså det var en cultural devastation. Det sättet att leva som var kråkfolkets sätt att leva, det blev omöjligt därför deras land togs ifrån dem. Och vilket gjorde att alla kråkhandlingar förlorade sin mening. Och Plenty Coops, deras hövding, det var han som fick uppgiften att på något sätt föra dem över till ett nytt liv som ändå i någon mening var igenkännbart som ett kråkliv, även om det skedde under radikalt andra omständigheter. Och det är därför som Jonathan Lear kallar det här för det radikala hoppet. Och hans poäng är ju att hopp skiljer sig från optimism. Optimism är mer av samma. Det är förhoppningar vi har. Jag hoppas att tågen tillbaka till Stockholm ska gå ikväll. Det är egentligen inget hopp. Utan det är väl optimism. Ja. Kanske obefogad optimism. Men det är ju inget hopp. För att hoppet förutsätter en slags radikal diskontinuitet. Och Jonathan Lear säger att för att kunna leva med hopp så måste det finnas något slags förtröstan på någonting yttre. Att det finns någonting yttre som vill oss väl. Och det kan vara Gud, men det kan också vara skapelsens inneboende godhet. Men det måste finnas någonting som för oss över det här mörka vattnet av avbrott. Och den här distinktionen mellan optimism och hopp, den tycker jag är viktig. Och det jag funderar på är hur min fråga till dig är, och det är en öppen fråga för naturligtvis inte så, för det här är någonting jag funderar på själv, och det är ju hur mycket diskontinuitet och hur mycket kontinuitet. Du skriver på sidan 100 att det eviga livet är själva verket inte ett liv som börjar först efter döden, utan det har redan börjat i det här livet där en människa kommer till tro. Jag undrar över hur stor roll spelar diskontinuiteten för dig i den här boken och i den kristna eskatologin, att vi blir nya skapelser, hur nya?
Jättebra fråga. Jag tror att jag inte löser det problemet i boken, och jag är nöjd med att jag inte löser det. Det jag kände när jag liksom hade avslutat, att mitt hoppbegrepp liknar mycket det som du berättade. Det är på ett sätt så starkt att jag efteråt kände en liten frustration om det överhuvudtaget är användbar. Alltså i bemärkelse att jag gör ju också en skillnad mellan förhoppningar, att någonting blir bra, eller liksom detta hopp som jag tycker aldrig tar sin måtta utifrån bedömningar, riskbedömningar. Alltså till exempel, även med stora frågor, finns det hopp i klimatkrisen? Mm. Jag tycker, det är inte det hoppet som den kristna tron syftar på. Eftersom den kristna tron ser väldigt tydligt omöjliga ting och förmår ändå att hoppas på det. Alltså ett exempel som jag nämner, där Jesaja redan säger, som barnet leker med lejonet vid den här ormkulan eller så. Det är på många plan omöjligt, detta tillstånd, eftersom inte bara därför att vi har svårt att tänka oss det, men därför att definitionen av en orm går ut på att hugga till, och ett lejon går ut på att äta småbarn och så vidare. Ja, och jag tycker det gäller egentligen för alla mänskliga konflikter eller så. Det finns legitima konflikter som vi inte vet eller kan ens föreställa oss hur en värld skulle se ut där dessa konflikter bara skulle försvinna. Alltså det där ledningsbegrepp som jag har av Julian of Norwich, all shall be well, all matters of things shall be well. Det är ju en vacker förhoppning på ett plan, men vi kan inte tänka oss hur det skulle se ut. Men jag tycker att den kristna tron just förväntar oss att vi gör det, och därmed också är immuna mot att falla för politiska ideologier som lovar att de kan upplösa dessa konflikter. Mm. Så det man märker sagt, att nästan förstärkt hoppbegrepp. Ja. Å andra sidan är jag övertygad om, av sakramentalteologiska skäl om du vill, så, eller av bibliska skäl, att vi har in denna otroligt starka Linie auf präsentes Eskatologie, verwirklicht Eskatologie in Nya Testamentet, som vi inte kan bortse ifrån. Och jag har ju kämpat med det när jag skrev det, men jag blev mer och mer fascinerad av dessa texter, som är ju väldigt entydiga också på sitt sätt. Jag tänker alltid på postsöndagen, när det är gudstjänst, liksom andra, vad är det i Kolosserbrevet, där det heter: ni har uppstått med Kristus och lever i himlen. Uppför er alltså så som folk uppför sig som lever i himlen. Mm. Jag tänker alltid, har jag missat någonting? Liksom, jag känner mig inte alls i himlen, utan jag är väldigt mycket medveten om de begränsningar som fortfarande är mycket judiska i mitt liv. Mm. Men den text som försöker definiera någonting av detta postbaptismala nya liv, som är så pass real att författarna utgick ifrån att de påminner om någonting som håller för i evigt, eller evighet. Att få ihop de två, jag tror det är väldigt svårt, eller låt oss säga så här, två saker: jag är inkompetent att göra det, och B, i saken är det också svårt. Men när jag tittar på min bok nu igen, liksom den har jag kommit ut för veckor sedan, ibland tänker jag, men hur tänkte du nu? Men jag tänker, okej, det får vara så. Alltså det finns spänningsområden som är helt enkelt objektiva där, som är bibliska och som är existentiella, att jag behöver inte lösa dem. Men jag ser absolut problematiken som du beskriver, och jag hoppas att jag lyckas balansera dem, men de är extrema. Mm. De så mycket liksom lägger de in i vår erfarenhet idag för den, så att säga, den döpte, och samtidigt gör de helt, förlägger de helt in i det eviga livet efter döden. Ja. Ett försök, om vi ska diskutera tid för att diskutera det, är ju tidsbegreppet också. att jag för att lösa, eller kanske för att göra det lättare för mig, jag vet inte, utgår jag från tid efter döden. Mm. Och det hjälper mig att lösa en hel del problematik. Och jag tror att om jag utgår också i Ranas bemärkelse att den grund, alltså mänskliga grundkonditionen, att hon förblir så att säga inkarnerad, att den inte försvinner efter hennes död, då kommer hon att även efter döden befinna sig i en historia, att närma sig Gud. Mm. Och därmed är så att säga den gränsen som döden markerar i själva verket mindre än vi tror. Det är lite grann den tesen som jag testar. Och jag menar att jag har delar av Bibeln och den kristna traditionen med mig i de tankegångarna. Mm, ja, att kanske övergången till tron eller dopet är minst lika stor som övergången som vi kanske mer rädd för mellan det här livet och det som kommer efter då. Att jag tolkar den kristna traditionen så att den vill understryka den poängen med tanke på en slags evig historia som människan är skapad att ha med Gud.
Jag tänker på, om man tar det här resonemanget som du just nu hade in på det politiska området, så tycker jag i alla fall, jag tycker att det finns ett dilemma just nu med å ena sidan politiska åskådningar som menar att människan inte kan förändras. Mm. Och så finns det också de som tycker att människan kan förändras hur mycket som helst och är oändligt flexibel. Va? Och där finns det, man har tagit en av extremerna egentligen. Mm. Och där är väl, det är väl det som är eskatologin. En av eskatologins uppgifter att säga att förvandling är möjlig, såklart. Men inte till i oigenkännlighet egentligen.
Ja, absolut. Och alltså en poäng som jag försöker göra i boken, men det kanske också för ensidigt, är att jag tror att sann förvandling, som inte är politisk förändring, är Gods business, det är Guds sak. Och det sker, om det sker, ger det så att säga genom att Gud tar människor i anspråk för att att förändra saker på ett sätt som kanske också överstiger enskilda människors egen fattningsförmåga. Alltså jag tycker den ultimata eskatologiska personen är Franciscus. Ja, som ju för Joachim av Fiore var just den som inledde en ny tidsålder. Mm. Ja, men som säkert inte såg sig som en person som hade en politisk agenda. Han hade en i min förståelse en personlig agenda. Han överlät sig åt Gud, lite fromt sagt. Ja. Men jag tror att Transformation, förändring på riktigt, är alltid Guds sak. Så tolkar jag också texterna om Guds rike. Och så fort som människor säger, jag kan ta detta i anspråk, eller jag tar så att säga vikten av att kunna inleda transformationer själv, jag utnämner mig till profeten för detta, då går det alltid åt skogen. Mm. Det är min förståelse. Där personer inte gör det, utan bara låter det gå, då kan det bli början på en sann transformation. Men det är komplext, alltså jag blev väldigt glad över Jens recension. Hon skrev den i Münster och hon alltså hänvisar till ett exempel som jag också nämner i min bok, nämligen dessa vederdöpare som hängdes upp där på kyrktornarna, så att alla som skulle gå förbi skulle fatta, gör inte så här igen. Ja. Försök inte att skapa Guds rike på jorden. Och det var katolska kyrkans biskopar som hängde upp dem där. Och hon säger att det är så att säga, maktövergrepp från dessa vederdöpare visserligen, som jag lyfter, eller liksom en missförståelse av vederdöpare, men också en missförståelse från kyrkan att hänga upp dem tills liksom, de togs ju aldrig ner, alltså benen hängde där under åratal. Men dessvärre skulle jag säga, dessvärre, ja, det, alltså att ta politiska ändamål i anspråk för sin teologiska agenda är är problematiskt. Där är vi tillbaka till Rana. Rana hade ju den här diskursen med, eller mot Teilhard de Chardin. De var ju båda jesuiter och han kritiserade honom av den anledningen aldrig offentligt, men Teilhard de Chardin kommer väldigt nära en historisk tolkning av eskatologi. Och Rana tyckte inte om det. Och jag håller med Rana.
Jag har en fråga till här som på sätt och vis rör det här, eller rör tid, men det är frågan om plats. Därför att mycket av de här bilderna som du har pratat om här är ju bilder av plats, och i Uppenbarelseboken så finns det oerhört målande beskrivningar av en stad som man kanske vid närmare påseende egentligen inte skulle vilja bo i, om den är bokstavligt. Alltså gator av guld och hus av ädelstenar är ju kanske inte en jättebra idé, tänker jag ibland. Men den seriösa sidan av den frågan är ju, det finns ju inom 1900-talets teologi, inklusive Rano men också inklusive Moltmann, en väldigt stark betoning av tid. Var tar platsen vägen? Jag tänker också på den kosmiska dimensionen av eskatologin, som du ju berör ganska lite i den här. Hur tänker du om platsens förnyelse, eller hur kan man tänka om detta?
Ja, det är en jättebra fråga. För att svara direkt, jag har inte tänkt på det.
Nej.
Jag tycker det är viktigt, om jag skulle inte ha satt punkt och när det var tryckt, skulle jag uppleva det så viktig invändning att man måste ha med det. Därför, jag tror, de hänger ihop, tid och rum, och den så att säga kroppstidsliga strukturen som människor är skapade i. Jag tyckte alltid att det var svårt rent tidsmässigt att sjunga halleluja i evighet utan att tiden går. Men det är också platsmässigt jobbigt att sitta på ett moln som inte har en extension. Och det finns minst lika många eller få bibeltexter som man kunde ta som anledning att reflektera vidare över den frågan, som det himmelska Jerusalem, också i avgränsning mot så att säga Babylon. Och jag har inte gjort det, men jag tycker det är en superspännande fråga. Kanske en idé för nästa boken.
Ja.
Därför det hänger ihop, och om man tänker A måste man också tänka B.
Just det. Jag tror kanske vi börjar närma oss 45 minuter. Eller? Jag tittar på dig här.
Så är det. Jag vill inte avbryta om du hade mer på hjärtat.
Nej, det finns mycket här att prata om. Jag kan avsluta med en grej om helvetet. Därför att jag tycker du gjorde en jättebra tolkning av helvetet. Men jag har läst, någonstans har jag läst hos Lars Gyllensten som skriver att helvetet är nödvändigt som den plats där Gud förgör ondskan. Och det är en ganska kraftig metafor, va? Men det är inte vad du säger om helvetet.
Jag kanske måste tänka mer på det, men i min gudsbild ingår det inte just nu att tänka mig att Gud behöver en lekplats för att bli av med sina mörka sidor, eller vad jag uttrycker. För jag har ju möblerat om lite grann i eskatologin genom att börja med helvete. Mina helvete är den kanske mest tillgängliga yttersta ting, eftersom alla människor vet omedelbart vad vi snackar om. Därför att de har antingen varit där eller har sett bilder av den i tidning eller kan lätt föreställa sig det. Men jag tror att Gud och helvete inte är kompatibla i bemärkelse att det inte är någonting som Gud på något sätt vill, utan det är bara den tankens absoluta yttersta möjlighet av hur det skulle kunna ha slutat mit mig, eller hur det kan sluta. Och att hela projektet av Guds barmhärtighet går ut på att förhindra detta. Och att det finns ett helvete så att säga, och finns, om jag vill återigen fråga mig efter plats, där var det en tankemöjlighet som friheten inger oss att tänka den möjligheten så att säga, av en yttersta konsekvens av mänsklig frihet, men inte någonting som är kompatibel med en gudomlig vilja. Ja, det skulle vara intressant. Det finns säkert teologer som ser det också så. Och jag tror att till exempel katolska kyrkans katekese är inte super tydlig där, eftersom den ser ju också på något sätt aktivt straffande av människor. Men jag tror att det är i slutändan alltid en följd av, alltså en hypotetisk följd av totalt missbrukad mänsklig frihet. Mm.
Tack. Jag tycker den här boken är väldigt användbar just för att problemet med eskatologi är ju att å ena sidan att man behöver någon form av konkret åskådliggörande av vad alla de här termerna egentligen betyder. Mm. Och samtidigt så är ju eskatologi ett försök att tala om det som vi inte kan tala om. Och man måste respektera det också. Va? Det konkreta åskådliggörandet måste vi ha, men det får ändå inte tolkas för bokstavligt eller konkret. Ja. Och jag tycker det här är väldigt hjälpsamt. Jag tyckte det var jätteroligt att läsa. Så tusen tack för det här samtalet. Mm.